Ja, det är Åke Sandin det här. Och då kommer Radio Tuff. Den här gången Radio Tuff nummer 1426. Innehållet i största korthet. Monica Schelin och jag läser upp en massa rosor till några som gjort eller skrivit något bra. Hampus Eckermann gör sina fräna nedslag i mediefloden, bland annat om kriget i Syrien. Och min krönika ersätts med en text av Björn Elmbrandt om DNs hyckleri, publicerad i Dagens Arena. Och Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, ger glimtar om USAs presidentval. Men först Louis Armstrong inför veckans rosor.
Stacy Brown, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, Stacy Brown.
Ja, Monica Schelin, nu ska vi i Louis Armstrongs anda ta reda på vad som är bra, god och bon. Dela ut rosor.
Ja.
Och den första vill jag dela ut till Steven Kinzer i tidningen Boston Globe. Han anser att bevakningen av Syrien är en av de mest skamliga episoderna i amerikansk press. Han påstår att i 3 år har staden Aleppo behärskats av våldsamma militanter. Deras välde började med en våg av förtryck. De försörjde fabriker i hopp om att de arbetslösa skulle ansluta sig till dem, och de fraktade fabrikernas maskiner till Turkiet där de såldes. Och sen en ros till den kände demokratiske amerikanske politikern Dennis Kucinich, som tar avstånd från Hillary Clintons förslag att i Syrien införa en flygförbudszon med bland annat följande ord.
Om USA inte inbjudits till ett land för att införa ett flygförbud skulle en sån handling faktiskt vara en invasion eller en krigshandling. Det är överväldigande klart av vår skumma allians med Saudiarabien och vårt stöd till jihadister i Syrien att vi ingenting lärt av Vietnam, Afghanistan, Irak och Libyen. En ny resolut fredsrörelse måste uppstå och utmana dem som skulle göra krig oundvikligt.
Och sen rosor till demonstrationerna på ett dussintal ställen i Sverige den 22 oktober mot att massor av afghanska ungdomar ska skickas tillbaka. Sveriges läkarförbunds etik- och ansvarsråd och Akademikerförbundet är bland de organisationer som har ställt sig bakom uppropet om att dessa ungdomar ska få stanna i Sverige. Att friska, arbetsvilliga unga människor kommer till Sverige är ju en tillgång för vårt land. Och sen ros till Wolfgang Hansson som i Aftonbladet 18 oktober skriver att utan USAs invasion av Irak 2003 hade IS kanske inte existerat. Han ger bakgrunden till denna ödesdigra invasion.
Vad många glömmer är att landets sönderfall inleddes av en enda person, George W. Bush. Utan USAs invasion av Irak 2003 hade IS kanske inte ens existerat. När Al-Qaida genomförde terrorattackerna mot USA den 11 september 2001 tog Bush det som intäkt för att angripa Iraks diktator Saddam Hussein. Bush hävdade att denne hade massförstörelsevapen som hotade världen. Han försökte också få omvärlden att tro att Saddam samarbetade med Al-Qaida för att hota USA. Rena lögner skulle det visa sig. Bush lyckades snabbt störta Saddam, men kriget utvecklade sig till en katastrof för USA och västvärlden. Al-Qaida, som överhuvudtaget inte existerat i Irak före kriget, utnyttjade invasionen för att grunda en lokal gren. Bushs onödiga krig väckte liv i de sekteristiska motsättningar som pressats under ytan av Saddam Husseins diktatur.
Irak har ju varit elände sedan invasionen 2003. Sen en ros till Dan Kotka som på Facebook skriver:
Fem barn har dödats idag i östra Aleppo, säger Sveriges Radio Ekot. Dödas inga barn i övriga Aleppo på grund av terroristernas beskjutningar? Och kommer Ekot rapportera likadant från belägringen av Mosul och intagningen av staden av Peshmerga och USAs allierade i regionen? Liken kommer att staplas på varandra i Mosul.
Rosor till professor Lars Drake som kommenterar att Svenska Dagbladet pekar ut den syriska regimen och Ryssland att sätta tryck på. Han tycker att det är otroligt ensidigt och säger om kriget i Syrien.
Kriget har pågått i 5 år och den sidan som strider mot landets regering består av flera grupper. 2 av dessa, IS, Daesh och Al-Nusra, en al-Qaida-anknuten organisation som just bytt namn till Jihad Fatah al-Sham, troligtvis för att förvirra. Och det har klassats som terrorgrupper av FNs säkerhetsråd, bland annat i resolutionen 2054. Dessa terrorgrupper har fått olika former av stöd från Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten, Turkiet, USA och Israel. Det borde vara motiverat att sätta press på dessa länder.
En ros till förre ärkebiskopen KG Hammar som under rubriken Besinnande röster i krigens och terrorns tid recenserar boken Icke-våldets vägar, fred i terrorns tid. Han skriver bland annat:
I denna tid behöver vi besinningens, eftertankens och hoppets röster. Vi vet att krig aldrig löser våra mänskliga konflikter. Vi vet hur man kan avskaffa kriget som konfliktlösningsmetod. Vi vet att den långsiktiga trenden går mot ljusare tider. Den innevarande terror- och krigsdominerande tiden till trots. Vi vet att krigen har sina entreprenörer som tjänar grova pengar på alla använda vapen som måste ersättas. Flyktingsmugglarna som tjänar grova pengar på krigens offer.
En av den recenserade bokens författare är Utrikespolitiska institutets Bitte Hammargren. Och KG Hammar skriver:
Bitte Hammargrens insiktsfulla artikel visar hur allt våld i Mellanöstern hänger samman och hur USAs invasion av Irak 2003 satte våldskloten i rullning.
En ros till Carl Johan Ljungberg som jobbar vid det katolska universitetet i Washington. I den kristna dagstidningen Dagen tycker han att NATO inte vore bra för Sverige och skriver:
Vi bör nu fortsätta i alliansfrihet och söka samverka med flera parter. Vi kan även agera via FN och OSSE, Organisationen för säkerhet och samverkan, som mer obelastade fora. Vi bör som förr driva god diplomati och föra avspänningspolitik. Detta är inte som ibland antyds 1950-tals politik. Det är relevant som svar på nya utmaningar. Därtill svarar det bättre än NATO mot den kristna tanken att man i konflikter bör visa respekt för den andra fast man inte må dela hans synsätt i allt.
Det där tycks inte omfattas av Kristdemokraterna som tyvärr vill ha in Sverige i världens största krigsallians. Och sen en ros till den italienska författarinnan Loretta Napoleoni som blev intervjuad av Skavlan på TV och som sa:
Jag blir mer och mer övertygad om att flyganfallen mot Islamiska staten bara ger dem nytt syre. När de utsätts för attacker utifrån sluter många upp bakom dem.
Hon blir både förvånad och förstämd över att väst inte har skaffat sig en diplomati som är anpassad efter nya realiteter. Hon skriver så här.
Berlinmurens fall 1989 följdes av hybris, en fåfäng tro att väst skulle styra världen.
Sen rosor till de norska protesterna mot att nästa år kommer 330 amerikanska marinkårssoldater att placeras i norra Norge. En ros till Margot Wallström, vår utrikesminister, som nu står fast att regeringen anser det att det är viktigare än någonsin att jobba för nedrustning av kärnvapen. Wallström säger:
hållbar säkerhet byggs inte med kärnvapen, utan genom att aktivt verka för en kärnvapenfri värld. Därför inleder vi nu ett arbete för att ta fram en FN-resolution om ett globalt kärnvapenförbud.
En ros till Anders Lindberg på Aftonbladet som 24 oktober framhåller:
idag på självaste FN-dagen kan det vara bra att påminna om avspänning, särskilt i Sveriges närområde, som ligger i vårt eget intresse. Den militära alliansfriheten har bidragit till fred i över 200 år, och arbetet för nedrustning har lett till att Norden är en kärnvapenfri zon. Ett ja till NATO-medlemskap är ett ja till kärnvapenavskräckning och nej till nedrustning.
Och sen kan vi väl ge oss själva, vill jag på säga, i alla fall Tyresö U-lands- och fredsförening, tuff alltså. En ros som återigen försett skolan i Kongo med 20 000 kronor för lärarlöner. Och tidigare har vi i år avsatt 50 000 kronor till, för samma ändamål. Och den här skolan byggdes här om året med finansiell hjälp från just TUFF. Ja, och till sist en ros, stor ros till Strandskolans i Tyresö som den 27 oktober hade sitt öppet hus till förmån för TUFFs många projekt i Indien. Och i nästa dag i TUFF kan vi medla resultatet för elevers och lärares beundransvärda bemödanden. Men du var på Strandskolan tillsammans med några andra tuffa aktivister, Monica.
Ja, det var fantastiskt. Aktivister var ordet, för det var full rulle på elever och lärare och andra som hade olika grejer som de framförde. Och verkade väldigt fin stämning där för oss som stod i entrén och såg och hörde allt.
Kom det mycket folk?
Ja, det gjorde det verkligen.
Ja, det var en bra slut på mycket rosandet.
Bra. Ja.
Tack Monica Sjölin. Ja, det är Åke Sandin det här och det är Radio TUFF du fortfarande lyssnar på. Jag skulle just börja på en krönika. Den skulle handla om hur våra massmedier vinklar sina uppgifter. Hur ena dagen några nyheter om amerikanska marinkårssoldater i norra Norge förbigås, medan andra dagen två ryska korvetter i Östersjön blir en dominerande nyhet. Och tredje dagen att ytterligare 4 000 utländska NATO-soldater som placeras i Baltikum och Polen blir långt mindre uppmärksammat. Jag skulle också vilja skriva om Kaliningrad, dit de ryska korvetterna var på väg. Det är en rysk enklav, inte större än halva Småland och helt omgiven av NATO-staterna Litauen och Polen. Dessutom skulle jag vilja återge några kristna röster från regimkontrollerade västra Aleppo, där granater från rebellerna dagligen dödar civila, däribland barn, utan att det nämns i våra medier. Så läser jag journalistveteranen Björn Elmbrands artikel av den 25 oktober i Dagens Arena och valde att istället lite lättjefullt återge den med bevarande av det fetstilta. Björn Elbrandt alltså skrev så här, rubrik Hyckleri av Helmersson. DN skruvar upp tomläget om hotet från öster och hänger ut den som manar till sans och balans. Erik Helmersson är en ledarskribent på Dagens Nyheter som säger sig vara förfärad över den svenska debattnivån. Det finns emellertid ett hycklande drag i detta eftersom han själv är känd för sina groteska personpåhopp. Som när han häromdagen skrev att Mattias Göransson, som nominerats till tidskriftspriset som årets journalist, skulle vifta bort Putin-regimens brutalitet. Det är en ren lögn. Vad Göransson gjort var att han i sin tidskrift Filter skrivit roligt och tankeväckande om alla de forna ubåtslarmen och andra obestyrkta ryska hot. Och det blir stora rubriker när man sett en svartklädd figur på ett skär som man tror är en rysk spetsnazsoldat. Men det är i själva verket är den pensionerade fritidsfiskaren Ove, blir vi ju bara utskrattade av ryssarna. När personer som diplomaten Hans Blix på ett möte i våras manade till sans och balans i debatten, men behålla sanktionerna mot Ryssland, dömdes han ut av Dagens Nyheters ledarsida under rubriken Putins svenska brigad, en rubrik som dock ändrades i senare upplagor. Brigad är en militär term som betyder att man är soldat i Rysslands tjänst, det vill säga en slags förrädare. Att en liberal ledarsida angriper en hyllad svensk liberal på detta sätt är groteskt. Hycklaren Helmersson förnekar förstås att DN skulle använt sådana uttryck. Skälet till det här påhoppen är att Mattias Göransson i Filter pekat ut Dagens Nyheter och tidningens försvarsexpert Mikael Holmström som huvudansvariga för dagens uppskruvade tonläge om hotet från öster. Holmström har på Expressens ledarsida hyllats som försvarsjournalistikens Zlatan. Tyvärr har det på sistone mest blivit självmål av den lirare. Braskande rubriker som Försvarsmakten genast kunnat dementera. Till exempel det påstådda nödsamtalet på ryska under ubåtsjakt 2014, eller en ubåt som observerades i Stockholms inlopp men som försvaret kunde berätta var en vit plastbåt, eller nyheter att ett ryskt hot dykt upp, oklart vad, som skulle ha föranlett Gotlands militära upprustning. Visst måste vi acceptera anonym skydd åt uppgiftslämnare om det handlar om märkliga sjukhusaffärer eller missbruk av ersättningar. Men att dag ut, dag in bygga upp en kampanj för ett svenskt NATO-anslutning, för det handlar ju om det, på uppgifter vars trovärdighet läsarna själv inte kan bedöma, borde vara bekymmersamt. Men på DN är man inte bekymrad, trots att det finns ett trängande behov av beskrivning och färre överord, inte minst efter 80- och 90-talets marina hysteri, där ubåtarna ofta visat sig vara minkar eller civila motorbåtar. I angreppen på Göransson och Blix reagerar makthavarna på Dagens Nyheter precis som de pösiga makthavare man själv gärna vill kritisera. Man slår ner på något mindre sakfel men mörkar den mer grundläggande kritiken. Mattias Göransson och Filter har gjort vad som är journalistikens grunduppgift, att syna makten och vår tids vanföreställningar. För detta ska han hedras. Det skrevs alltså av Björn Elmbrandt i tidningen Dagens Arena.
I Radio Tuff har vi ett telefon ifrån Hampus Eckermann, vår mediebevakare. Vad har du på hjärtat, Hampus, idag?
Ja, just nu så håller jag ju på och retar upp mig på Hillary Clinton faktiskt.
Nej men kära någon, hon slåss ju mot Trump.
Ja, alltså, Trump är ju mer eller mindre helgalen. Det är liksom ingen diskussion gällande honom. Han säger i princip vad som helst, kastar ur sig vad som helst, vill att Saudiarabien ska kärnvapna och så vidare. Han är utanför skalan när det gäller vansinne.
Ja.
Men någonstans så har man glömt bort att motkandidaten Hillary Clinton är också väldigt, väldigt farlig.
Hur då?
Därför att alla pratar bara om henne ur ett rent amerikanskt perspektiv. Vem är bäst i USA? Men Hillary Clintons politik, utrikespolitik, är direkt eskalerande. Mer krig, mer våld. Nu har hon börjat tala om flygförbudszoner i Syrien.
Mm.
Och flygförbudszonerna har ju varit totala fiaskon där de utförts annars.
Flygförbudszoner i Irak hade man
i 10 års tid medan landet höll på att föra samman.
Mm.
Och när vi pratar om flygförbudszoner i Syrien, då har vi dessutom vad är det man ska, vilka är det som inte ska få flyga? Är det Ryssland som inte ska få flyga? Vill man ha krig mot Ryssland? Vad är det här?
Mm.
Och så påstår man att det här flygförbudszonen som faktiskt kräver marktrupper och massiva bombningar för att fungera, man säger att den på något sätt är det som ska skydda civila liv. Men då har man ju missat, vad är det som dödar i Syrien? Och New York Times gjorde 2015 en genomgång för att visa ut vad är det som dödar civila i Syrien.
Mm.
Och det är inte bombningarna, ungefär 20% av de civila dör på något sätt av de här flygangreppen. Resten dör av granatbeskjutningar och av artilleri och så vidare. Mm. Eller bara massdödande med gevär.
Jag har kommit till en liten bok av Diana Johnston som heter Drottningen av kaos, som handlar om Hillary Clinton. Har du något annat, Hampus?
Jag vill bara fortsätta ta lite till här.
Mm.
Därför att exempelvis när vi pratar om Aleppo i Syrien, då pratar vi bara om en del av Aleppo. Vi pratar om östra Aleppo som är det som rebellerna inte har.
Mm.
Men vi pratar väldigt sällan om den större andelen av människorna bor.
Mm.
Som utsätts för granatattacker, vilket är det som framförallt dödar i Syrien.
Mm.
Och där är det helt tyst om, och där retar det upp mig.
Ja,
det här flygförbudszonen, det är en eskalering som kommer att döda långt, långt fler. Mm. Och de har en intressant artikel i The Independent för en vecka sedan, just att jämför vi vad man säger nu om Syrien och otäcka ryska bomben där. Men så jämför vi istället med Mosul i Irak. Det är ju ingen som pratar om bombningarna kring Mosul. Där man bland annat bombar med vit fosfor. Amnesty inte kritiserar det här. Vit fosfor är ju kemiskt stridsmedel. Det bränner genom huden på människor. Går inte att släcka. Mm. Men då är det tyst.
Nej, men man pratar om att IS använder mänskliga sköldar mot angreppen. Och det är därför människor dör.
Och det här är ju, vi pratade ju om krigspropaganda för två veckor sedan eller vad det var. Och det här är ju precis det som är krigspropaganda är. När två liknande saker skrivs på två helt olika sätt.
Mm.
Man, är det inte konsekvent i hur man beskriver saker, då handlar det om propaganda.
Mm.
Och det här med att eskalera kriget i Syrien istället för att faktiskt sluta sälja vapen. Stöd till de stridande. Det är våld.
Du hade något om ICC, internationella domstolen i Haag. Vad var det för något?
Ja, vad som har hänt med den är att Gambia har nu sagt i veckan att man kommer dra sig ur ICC. Man tror inte på den här krigsförbrytta tribunalen. Och dessutom diskuterar man i Sydafrika också att dra sig ur. Burundi har sagt att man kommer lämna den. Kenya säger att man kommer lämna den. Det här är ju ett fiasko. Och orsaken till det här fiaskot är ju att alla som någonsin nämns för att tas upp i den här krigsförbrytardomstolen är afrikanska ledare, afrikanska länder. Väst är alltid helt immunt. Och då ser man det här från Afrika som ett rent kolonialt projekt. Så det här är ett fiasko för den här.
Ja. Det är ju andra som krigar och dödar mest i världen än afrikanska länder. Tack för att ha Hampus Eckermann för denna genomgång.
Tack själv.
Och så har vi till Radio Tuff fått en text från vår man i San Francisco, Bengt Svensson. Och den ska Monica Schelin nu läsa upp en del utav.
Och det är så här, ja. Ja visst ja, vi ska ju välja president också. Här har vi 5 alternativ. Republikaner, demokrater, libertarianer, De gröna och Freds- och Frihetspartiet. Fru Clinton leder, men herr Trump nosar henne i hasorna, vilket är lite förvånande, men inte mycket. När Trump säger att valet är riggat håller en stor del av väljarkåren med honom. Detta och andra radikala påståenden fördöms enhälligt av etablerade politiker och medier i USA som i Sverige. Men inte av uppåt hälften av de amerikanska väljarna. I de 3 debatterna står i ena ringhörna en människa som varit senator i 8 år och utrikesminister i 4 och sist men inte minst redan varit bosatt i Vita huset i 8 år. I den andra hörnan står en miljardär, både känd och ökänd, som aldrig deltagit i en politisk debatt tidigare. Så varför har inte Clinton sopat golvet med honom, slagit knockout och fått honom utburen på bår? Från början var det tänkt att det skulle bli Hillary Clinton mot Jeb Bush. Ungefär som i någon bananrepublik där 2 familjer turas om på presidentposten. Men till och med i det väldiga USA finns det gränser. 2 Bush räcker ett bra tag framåt. Bush satte sprätt på 100 miljoner dollar i sin kampanj, vilket blir några 100 dollar per inköpt och förlåt vunnen primärvalsröst. Nu är det snart över. Trump kommer att återgå till sina affärer, Hillary till sina krig och över alla NATOs medlemsländer samt Sverige kommer att höras en suck av lättnad.
Det var Monica Schelin som läste upp lite grann av en text som vi fått från vår man i San Francisco. Innan jag slutar detta Radio Tuff, nummer 1426, vill jag tipsa om ett mycket intressant Tuff-möte. Det är Johan Erlandsson som skrivit boken Desertörerna och som inleder ett möte i Tufflokalen, Myggdalsvägen 80, torsdag den 17 november klockan 19. Alla är hjärtligt välkomna, debatt, gemyt och fika ingår. Vi tog emot åtskilliga amerikanska desertörer för 49 år sedan i Tuff. Och boken handlar just om dem och många andra som vägrade Vietnamkriget. Och sen glöm inte bort mangogrammen, den perfekta presenten. Det finns mangogram för att gratulera istället för rosor och för att minnas någon bortkommen. Det mangogrammet har rubriken Till minne av. Och god fortsättning på månaden november önskar jag alla kära lyssnare.